Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Klimat for Dummies. För tillbaka får vi väl säga, det var ett tag sedan. Det har liksom blivit ett helt nytt år. Det känns som oceaner sedan. Idag tänkte vi bara liksom lite checka av. Så idag är det bara, och det är väl inte så bara Mattias, bara du och jag.
Det känns ju liksom både lite konstigt att inte ha en gäst. Vi har haft så väldigt många underbara gäster. Och så känns det lite som en ynnest att få prata med bara dig, Jasmin.
Eller hur? Och grejen är att vi tyckte ju det här var en väldigt bra idé. Därför det känns som att bara på loppet av de här veckorna så har det hänt mycket. Allt är ju verkligen inte positivt, varken vad som händer i världen eller i liksom det som vi pratar mest om i klimatet. Det känns inte riktigt som det hela tiden går framåt. Jag som är liksom den här obotliga optimisten, den har fått lite hack i skivan kan vi väl säga.
Ja, men du har ju alldeles rätt. Om nu någon tänkte att nu kan vi väl lägga ner podden för nu är det här fixat, så blev det ju inte riktigt så med klimatfrågan. Och tvärtom så, av olika skäl har jag haft anledning att gå tillbaka till en hel del av poddarna. Några för att jag faktiskt inte, det är ju för dummies va, men jag behöver ändå gå tillbaka och riktigt fatta vad det var som egentligen sades. Och andra för att de är ju väldigt fulla av matnyttiga tips för just det här liksom klimat- och energikrisen som vi fortfarande går igenom.
Ja, men helt rätt. Och jag har också några grejer där. Så vi återkommer till det. Men, och jag tänker också ni som lyssnar, liksom, jag vill påminna om det. Kom gärna in med lite tips och frågor och tankar. Vad ni tycker som ett område vi kanske inte har berört. Eller som vi borde fördjupa oss ännu mer i. För att, som sagt, det tar ju inte slut bara för att vi har pratat om livsmedels- eller klädernas påverkan. Det är liksom inte bra efter det. Allting är färdigt. Utan vi behöver.
Och så där säger ju alla, hör av er. Och så tänker man, ja, de bryr sig väl inte. Men vi kan ju avslöja lite bakom kulissen att flera av klimatfördömningsavsnitten har faktiskt tillkommit som direkta tips. Folk som har hört av sig, förlag som berättar om en ny bok som kommit ut, folk som den här frågan skulle behöva belysas, det här fattar inte jag riktigt, det här är på tapeten. Så att det gör skillnad.
Ja. Ja, men det gör det. Så ge inte upp utan hör av er. Eller så här, sitt inte och liksom tänk tanken och tro att vi är några telepatitänkare. Utan ni måste liksom skriva det till oss eller höra av er. Men nu ska vi kolla lite här, Mattias. Du som är egen utnämnda expert och kanske från andra också. Men hur går det egentligen för klimatet? Inte så bra, va?
Ja, men jag tyckte du gjorde alldeles rätt där, Jasmin, som tog på den oroliga rösten. Det går ju inte jättebra. Och det var ju nu det skulle gå jättebra faktiskt. Det är ju inte alltid man får tillfället för att göra en slags återstart eller omstart. Och vi hade ju verkligen som Sverige och som EU och som världen enats om att vi skulle göra en slags build back better när den här pandemin äntligen var över. Och vi blev ju också så när Putin fruktansvärt attackerade Ukraina, att då var vi också många som var ute och sa att det här ska vi utnyttja till att en gång för alla lämna de där fossila drivmedlen och bränslena bakom oss. Inget har riktigt hänt. Vi ser att klimatpåverkan ökar igen. Vi läser i tidningarna dagligdags att nu flyger vi lika mycket som förr. Och trots att drivmedelspriserna är skyhöga så har vi inte ändrat vårt resebeteende särskilt mycket. Vi kan, om vi fördjupar oss, Jasmin, så kommer vi också kunna hitta ett antal positiva ljuspunkter. Och det tror jag vi ska bidra med. Men det är liksom den stora bilden är absolut inte att vi kan luta oss tillbaka.
Om vi zoomar in här på Sverige, vi har ju pratat lite om detta i höstens poddar. Vi fick en ny regering här i höstas och kanske, man väntar väl kanske fortfarande med spänning på vilken klimatpolitik vi egentligen har. Det här med våra mål och sådär, lite otydligt. Vill du inte?
Det har du alldeles rätt i. Å ena sidan, jag tror att vi har varit ganska duktiga på podden här att inte liksom ta partipolitiska hänsyn åt vare sig höger eller vänster. Och om vi fortsätter så kan man ju å ena sidan säga att den här relativt nya regeringen har varit tydlig med att de klimatmål som riksdagen klubbade med 7 partier för och 1 mot, de gäller fortfarande. Mm. Å andra sidan så har man ju tagit bort ett antal av de åtgärder som tidigare krävdes för att klara målen. 2030-målet för transporterna, 2045 netto noll klimatpåverkan. Och det är ju fint va, om man fyller på med lika mycket annat. Man behöver inte ha exakt samma politik som det förra gänget. Men den där påfyllnaden, det är det du har alldeles rätt i, att den har vi inte sett än. Och då säger vår klimatminister att den ska komma i den klimatpolitiska färdplanen. Och någonstans har hon ju lite formellt rätt där, att det är det stora dokumentet en gång per mandatperiod, första året under en ny regering, så tar man fram en färdplan. Och den ska ge de flesta svaren. Å andra sidan så kan man ju tycka, som vi var inne på, att det är jättebråttom i klimatfrågan. Att vi som hushåll och näringslivet och alla oroliga i när och fjärran skulle behöva lite mer av signaler. Vad är det som väntar? Vad förväntas av oss? Vad kommer att vara lönsamt? Vad kommer att vara dyrt? Borde jag köpa de där solcellerna, den där elbilen och så vidare?
Ja, och kan inte du bara, vi ska inte fördjupa oss just i den delen, men hela reduktionspliktsdiskussionen och andra grejer som, jag vet att man höjde ju momsen på reparation som känns som en, ja men det var ja, men nästan lite så här, var det någon som missade att tänka här? Därför det känns ju som att, ja men bara ja, så.
Ibland önskar man att man kunde se den här podden, för att du hade ett obetalbart ansikt.
men visst är det lite så, man kliar sig lite så där i huvudet och tänker, det här borde ju ingen vara emot egentligen. Det är väl jättebra om vi kan reparera på ett sätt som, det är bra för min peng, för jag har inga pengar kvar. För att vi har en inflation och det är kris och det är lite annat smått och gott. Och det är bra för klimatet. Jag känner att det är liksom ingen, det är en win-win. Och nu så bara, nej men vi höjer momsen. Någonting har hänt. Och lite kan du bara förklara lite. Jag tycker du gör det så bra i dina sociala medieposter om reduktionsplikten. Liksom, vad betyder det?
Reduktionsplikten är värd att ägna några sekunder åt. Mm. Därför att den handlar ju just om de stora greppen. De allra flesta av oss har inte skaffat en elbil än till exempel. Utan det finns 5 miljoner bilar ute som tankar bensin och diesel. Och höjer man andelen klimatsmarta biodrivmedel i den här bensinen och dieseln, ja, då minskar klimatpåverkan för varje liter och varje bil som tankar. Och det syftet med reduktionsplikten och dessutom en kurva år för år ända fram till 2030, vilket är precis den här långsiktiga tydligheten som näringslivet brukar efterfråga. Och det är därför som alla partier, möjligen utom SD, var för det här som modell. Till exempel Kristdemokraterna sa innan valet att det var en hörnsten i deras klimatpolitik. Och sen hux flux så blev det ett vallöfte och en del av det här Tidöavtalet att reduktionsplikten ska ner till EUs miniminivå. Det där är klurigt, för vilken EU har som miniminivå, det är inte helt givet. Men det som är helt tydligt i alla fall är att ja, men då ökar klimatpåverkan väldigt mycket när man tankar sin helt vanliga bil. Och då måste man ju göra ungefär lika mycket som minskar klimatpåverkan på andra håll. Och det är inte helt lätt, just genom att det här är en så himla stor sak. Det är 5 miljoner bilar som nu kommer att tanka mindre klimatsmart än tidigare. Då duger det inte att hitta på med några små saker, utan då ska man hitta på väldigt mycket och väldigt många saker. Och det har vi då inte sett än. Och inte riktigt, tror jag, från politiken heller helt förstått vilken stor förändring det är de förestår.
Och den hänger ju också ihop, alltså om vi bara håller oss kvar lite där med hela transportsektorns omställning, som är ju en jättebit av detta. Och nu jobbar du ju med 2030-sekretariatet, ditt sekretariat, med just fokuseringen på den omställningen. Vad säger du, vad händer här? Vad ser du framför dig? Vad behöver, ja, hur går det helt enkelt? Och vem ska vi förlita oss på att någonting görs?
Jag tror att du tänker helt rätt som lyfter transportsektorn särskilt, därför att Sverige har ett enda sektorsmål i klimatpolitiken. Man kunde ju ha ett mål för utbildningssektorn eller försvaret eller livsmedlen eller skogen eller vad som helst. Vi har bara för transportsektorn. 2030 minus 70% i klimatpåverkan jämfört med 2010. Och vi var faktiskt på väg ditåt. Mycket tack vare den här reduktionsplikten, men också att allt fler väljer elbilar och att när man åker kollektivt, ja, då är bensinen och dieseln helt borta faktiskt redan. Och så ett begynnande beteendeskifte där jag tror många gör ungefär vad du och jag gör nu, Jasmin. Vi träffas genom att koppla upp oss istället för att fysiskt förflytta oss. Men sen den senaste tidens politik inom det vi brukar benämna bilen, bränslet, beteendet, där har man på bilen helt tagit bort premien för elbilarna. Man har på beteendet ändrat reseavdraget så att det ensidigt är mest lönsamt att ta just bensin- och dieselbilen till jobbet istället för cykeln, bussen eller elbilen. Och på bränsletsidan, ja, där var vi redan inne på det här med reduktionsplikten. Så att just nu så är vi på väg att bomma målet rejält, och det är ju inte bara ur klimatskäl det är synd, utan vi hör också att stora svenska företag, det är lätt att tänka på de nya som Northvolt och sådär, men också många av de traditionella som till exempel Scania, säger att det är väldigt värdefullt att ett land som Sverige går före. Det skapar gröna affärer, exportmiljarder, och i slutändan så gör det att dina och mina pensioner blir lite mer gynnsamma. Så att vi hoppas att de fyller på lika mycket som de har tagit bort i vår nya regering.
Och det blir ju naturligtvis spännande att se. Man kan ju ändå tycka att det finns en viss uns... ni som lyssnar på mig kan ju inte se mitt minspel, men jag är också ganska ironisk ofta när jag säger, för att man kan ju tycka att det här är lite populistiskt. Jag vet inte, det kanske inte alls är, man kanske tycker det är en jättebra idé att vi kör mer bil eller något sånt. Men det jag ändå blir förvånad över, och jag vi ska komma in det på ett annat område, är att trots att man förstår kanske eller ser all den här, har den här kunskapen om att hur det här påverkar klimatet, så tycker man i samma andetag att det är en bra idé att köra mer bil med den typen av bränsle som förstör klimatet. Där är ju någonting som inte går ihop, och det kan ju också, det är ju även vi som privatpersoner som förstår någonting, men ändå agerar vi tvärs emot, för vi på något sätt, jag vet inte om man tänker att man är för liten påverkare eller jag ska göra bättre imorgon, eller just nu måste jag fokusera på något annat. Jag hade en kille vi hade en skolklass hos oss i höstas, unga killar och tjejer som gick i gymnasiet, men de var ju så pass gamla så de hade fått, jag tror de flesta fick rösta. Och då frågade jag, vilka frågor är dina absolut viktigaste frågorna? För att vi pratade om aktivism och hur man kan påverka och fightas för frågor som är viktiga. Och då var han både miljöaktivist och bränsleaktivist, för han var så upprörd över att bränslet var så dyrt. Och då försökte jag förklara för honom att beroende på vilken bränsle du tar så blir det jättesvårt att jobba med den andra delen som du brinner för att de hänger ihop. Men om du å andra sidan jobbar för att hitta andra sorts bränsle så kan du få det både och. Alltså, så man måste ju förstå hur det hänger ihop. Och ibland är jag rädd att till och med de smartaste människorna inte ens reflekterar hur saker och ting hänger ihop. Hänger du med mig?
Nej.
Det är så mycket beteende.
Men på ett sätt värre än så. Jag har helt gett upp det där att alla ska förstå. Och det är ju av två skäl. Dels därför att det verkar som du säger att man kanske inte lägger ihop det. Och dels att massa saker som du och jag förstår, det betyder ju inte att vi gör rätt.
Nej.
Jag vet vad jag inte borde äta. Jag vet hur många steg jag borde gå om dagen och vad jag inte borde dricka. En väldigt massa andra saker som inte leder till att jag gör rätt. Så till exempel när Greta Thunberg, som är en idol för dig och mig och väldigt många, när hon säger lyssna mer på forskningen, så vet vi att det är varken nödvändigt eller tillräckligt, utan det som behövs är att det blir lätt, lustfyllt och lönsamt att göra rätt.
Ja.
Och där, det är ju där politiken är fullständigt nödvändig. Det är politiken som avgör om det är lönt att köpa en elbil.
Ja.
Det är politiken som avgör om det är lätt att ta bussen. Och det är politiken som avgör om det känns lustfyllt att sätta de där solcellerna på taket.
I Skåne har de där jag då befinner mig i, har man höjt alla priserna på all kollektivtrafik. Där har jag också några frågor helt enkelt. Men det behöver vi inte ta här. Men jag bara undrar.
Alltså kollektivtrafiken är ju ett jättebra exempel, Jasmin. Därför att den berör otroligt många av oss. Många av oss använder den nästan dagligdags. Och att börja åka kollektivt om man inte gör det. Det kan du göra imorgon. Däremot så förstår jag de som tycker att sätta upp ett vindkraftverk eller solceller eller en ny kärnkraftsreaktor, det är inget som jag kan påverka eller engagera mig i närtid. Så kollektivtrafik är supernära, och dessutom faktiskt, jag var en gång i tiden folkvald politiker, dessutom är lokalpolitiker rätt nära sina väljare. Så att om det svider för dig, det svider ju för klimatet, det kan vi slå fast, och svider det för dig som person, så hör av dig till dem du röstade på.
Ja, nej, men den tror jag är bra, och som sagt, jag ser ju direkt ett beteende i den frågan att oj då, var mycket dyrare, och det är också så mycket signalvärden i det, även om det kanske de facto inte mer än vad det nu kan vara per månad, men där är någonting i det här som, och att det läggs över igen på mig som privatperson att kunna lösa allting. Men vi ska lite grann några frågor som jag bara tänker. Vi har ju pratat om att de här åtta partierna har ju pratat om att ha klimatmål för export och konsumtion. Och vi hade till och med när vi gjorde vår lilla valturné, hörde jag på säga, men när vi intervjuade alla val så pratade vi ganska mycket om detta. Och hur man liksom kan, ja men, var någonstans kan man gå in och liksom peta så att det blir bättre. Händer det någonting på den fronten? Jag har liksom inte riktigt hängt med här vad som har hänt på sistone.
Nej, men det är inte du som inte har hängt med, utan det har inte funnits så mycket att hänga med i. Men det var förresten en bra passning där, att de där åtta partiintervjuerna bara om klimat, nästan en timme per parti. När man funderar på vad sa de egentligen, vad var det de lovade, då är det jättebra att gå tillbaka till. Jag brukar göra det inte minst med Liberalerna som jag har klimat- och miljöministerposten. Och i detta Tidöavtalet som man kom överens med regeringen och SD, där står det att man ska jobba vidare med det här med exportens klimatnytta. Och den är ju jättespännande, för att om det utformas rätt, då saker som att med det här hybrid som vi också pratat om, det fossilfria stålet, om vi liksom kan tillgodoräknas den klimatnyttan, då blir det en extra puff att Sverige verkligen ska vara ett föregångsland och visa att stål, det gör man utan kol, det gör man med grön vätgas och med i princip noll i total klimatpåverkan. Samtidigt, om vi liksom ska tillgodoräkna oss varje liten grej som är bättre för klimatet i Sverige än i världen som genomsnitt, ja, då är det risk att det blir någonting greenwash-liknande. Så det är väldigt noga för dig och mig och klimatpodden och alla engagerade att följa upp vad man inte menar i Tidöavtalet med det här med exportens klimatnytta.
Precis. Ja, men den ska vi följa, och den har vi varit inne på också mycket. Liksom, det är så många delar i det här, och när vi pratar om konsumtion och ja, men delarna i liksom att hur mycket kan vi påverka i andra led, och liksom det finns ju hur mycket liksom regelverk och möjligheter att mäta och följa och liksom.
Konsumtionsmålet är ju spännande. Det kom också de åtta partierna överens om. Det är ju väldigt sällan alla åtta partier är överens, så bara det är ju ett skäl, tycker jag, att jobba vidare med frågan. Och inte minst när vi nog alla tycker att det är lite väl tjafsigt i politiken. Så här har vi någonting som alla är överens om. Det finns däremot inte med i Tidöavtalet faktiskt. Det är lite synd att det inte seglade hela vägen fram. Men just nu sitter jag och tittar in i en dator, jag tror det är gjord i Kina, och du kanske gör precis samma sak. Och då hamnar den klimatpåverkan på Kinas konto.
Just det.
Det är ju mig som svennar som använder den. Ja. Och just det adresserar konsumtionens klimatpåverkan. Så att det är klart att vi bör ha ett sånt mål också.
Ja, och också igen det här med att göra det enkelt för folk att kunna, liksom, gemene man, att fatta rätt beslut, att faktiskt förstå liksom om du handlar, alltså, vad har det för i sin tur klimatavtryck, gör det skillnad vilken typ av kläder eller vilken typ av konsumentprodukter du köper och var kommer de ifrån. Jag upplever i alla fall att fler och fler företag vill visa upp att de gör bra val, att de kan liksom följa hela kedjan. Och jag tror ju den typen av bolag kommer att premieras. Där tror jag att vi kommer se en ökad makt hos företagen. För de har ju fattat att, till skillnad, om jag nu raljerar lite, till skillnad från politiken, så har ju många företag fattat att detta är inte bara någonting som man måste göra eller bör vara liksom, ha förståelse för. De flesta som ändå är lite liksom alerta fattar ju att här är ju business att göra. Därför där är ingen marknad för att vara och jobba med liksom det som förstör klimatet on a long run.
Går du ta upp en jätteviktig synvända där som jag tror många har gjort och som jag tror man gör om man lyssnar på vår podd. Nämligen att man pratar ju alltid om politiken som liksom lite långsiktig och näringslivet som så himla kortsiktigt. Men mycket av det vi pratade om i podden är ju att satsa på fossilfritt stål som blir liksom en kommersiell verklighet om 5-10 år. Det klimatneutrala cementen och att avskilja och laga koldioxid som också är kanske 5-10, kanske en hel generation bort innan det blir stort. Medan vi ju, tycker jag, också lite raljerande och också lite grinigt har en politik som kanske inte ens orkar fokusera på nästa val utan fokusera på nästa opinionsmätning.
Ja. Och där har vi en grej som jag måste ta upp. Det var en artikel här i tidningen i Sydsvenskan här häromdagen om att Malmö stad bland andra städer säkerligen har ju fattat beslut att man i representation och konferenser så serverar man inte kött. Man erbjuder inte, alltså, rött kött. Man kan man utgår från det vegetariska,
just det,
men man kan
skriverier i nationell media.
Oh, yes. Och man kan då lägga till, om man nu skulle vilja ha någon extra protein, för man tror då protein måste komma från något animaliskt, kan jag berätta att det behöver det inte, men okej. Okay. Då kan man välja kött eller kyckling och fisk, men man får inte välja kött. Detta blev ju då ett ramaskri bland vissa av anställda och politiker, ska jag då säga. Det går att läsa i Sydsvenskan, så jag hänger inte ut någon, de är redan uthängda. Det jag blir lite löjligt överraskad över är att man kan välja och säga jag skiter i klimatet, jag tänker äta rött kött ändå. Mm. Eller jag skiter i min, liksom, det kan man göra. Men att inte ha ändå lite sådär en hum att den här typen av ställningstagande och politi, eller policy är ju för att vi vet om att för mycket kött tre gånger per dag är jättedåligt för helheten. Det är inte rocket science, det är ganska tydligt, vi har pratat om det i flera år. Man brukar säga att om alla bara slutar äta kött en av tre, så hade det gjort en jättestor skillnad. Men i den här artikeln så är det som att den typen av information och kunskap är som att någon går runt och säger, ja men det vet väl alla att jorden är platt. Alltså, va? Nej, jag har aldrig sett att den är rund. Alltså, du vet, det är så här självklara saker som jag tycker är självklart. Vad visade sig i artikeln att det föresvävade inte de här personerna som intervjuades att det kanske har någon relevans i att vi inte längre just i sådana här sammanhang måste äta kött. Är inte det intressant?
Jag tycker det är häftigt, och det är också konstigt vi inte kommit längre, för att jag var med för över 10 år sedan och gjorde Way Out West Goes Veggie.
Ja.
För att när någon räknade på sin största klimatpåverkan, då var den allra största var alla som tog sig dit för att gå på konserterna. Mm. Näst största var artisterna som ibland flög in med egna jumbojets och sådär. Men tredje störst, och det som faktiskt gick att göra något åt, var ju vad man käkade på festivalen. Mm. Och det blev ett ramaskri, fast det var ju bara att gå utanför festivalområdet och köpa en burgare, ja, om det var så himla, ja, viktigt. Ja. Och dessutom så har ju Max och andra gjort de här testerna där man faktiskt inte ens smakar skillnad på den köttbaserade och den numera inte köttbaserade. Så att, men jag tänker att så ser förändringen ut. Mm. Man har first movers, som vi pratar mycket om, men man har också liksom den liksom sista, mest bakåtsträvande, det där liksom släpankaret. Mm. Och de behöver vi prata lite mer om. Mm. Därför att de får finnas där. Mm. De får vara förtjusta i sitt kött, och för klimatet så är det helt okej att de äter det där köttet. De är inte så många. Mm. Men de får inte sabba för oss andra. Nej. De får inte förhindra klimatrörelsen, som de allra flesta nu är övertygade om att vi behöver göra.
Ja, ja, men jag håller med dig. Och jag tror att ni som lyssnar på det här som missade det avsnitt med Åsa Domeij där vi pratade just om livsmedelspåverkan, tycker jag att ni ska lyssna på. För hon förklarade på ett väldigt pedagogiskt sätt hur man kan tänka. Så man ändå kan liksom
ett
göra det.
Ett helt fantastiskt resonemang hade Åsa ju, om jag minns rätt. Där de undrade så här, i deras provkök, ska vi göra den här vegoburgaren så god som överhuvudtaget möjligt eller så lik kött som överhuvudtaget möjligt? Och man valde det sistnämnda, ja, då fick man flest att ställa om.
Ja, men den är ju intressant. Sen hade hon det där tipset att när man går och handlar, och jag tycker det här tipset framförallt nu när folk känner av mer och mer av inflationen och det är höga priser och räntor och allt vad det är, energipriser, och till och med människor som kanske blir av med sina jobb. Då hade hon ett väldigt fint tips att när man går och handlar, att försöka tänka på de tunga sakerna som liksom basen i din måltid. Och då är det ju ofta det är kålen, det är potatis, kanske det är andra grova grönsaker. De är ju tunga, ofta väldigt billiga. Sen kan man krydda det med liksom det exklusiva, liten bit kött eller liten bit fisk eller vad det nu är. Så som vi faktiskt åt förr, eller liksom tidigare. Den här massiva fokuseringen på att kött ska vara centralt och gärna liksom 300 eller 200 grams ish. Och sen kommer det andra som någon liten möjlig, liksom, ett litet löv av en isbergssallad. Vi ska nog gå
bort. Du berättar två saker på en gång där, tycker jag. Dels är det ett konkret tips just för måltiden. Men dels är det också, tycker jag, en jättebra signal för hela klimatarbetet. Att på samma sätt som det är okej att strössla med lite kött ovanpå den här rätten om man vill det. På samma sätt är det okej att billigt talat strössla med lite kött i alla möjliga andra frågor. Ibland är det som att liksom, om man är engagerad i klimatfrågan så får man aldrig någonsin ta bilen eller aldrig någonsin köpa nya kläder eller liknande. Det tror jag är jättedumt, för då blir man ett litet gäng av självförhärligande världsförbättrare. Och klimatrörelsen måste vara mycket, mycket mer inkluderande än så. Och det är klart att vi alla kan bli snäppet bättre, men vi blir lättare det om vi hjälps åt än
Ja,
om vi bara fördömer varandra för att man inte gör
exakt.
tillräckligt.
Ja, men det är ju där jag ibland säger att men tack vare att jag är vegetarian så kan ju grannen äta lite mer kött om hen nu vill det. Alltså
Eller
vi
tack
hjälps
vare att du är
åt.
vegetarian kan du själv ta en korv någon gång och
Exakt,
fylla.
exakt. Men du, och nu har jag en ytterligare del som vi måste ju bara liksom beröra och se vad du har för vad heter det?
Span
Spekulationer.
kanske.
Ja. Och då tänker jag, energi, och den har vi pratat mycket om. Vad tror du vi landar? Eller vad säger el och ja, vi har som sagt, vi har pratat om det. Vad tror du? Vad händer?
Ja, men det är ju en spännande diskussion att följa hur politik och expertis liksom talar förbi varann när det gäller behovet av ny el i Sverige till exempel. Där jag har inte nödvändigtvis någon stark åsikt om ny kärnkraft eller inte, men alla kan vara överens om att den är inte där imorgon. Och att andra energislag går snabbare att etablera och att vi har en tydligare kostnadsbild av sånt som vi gjort i 40-50 år, till exempel vindkraftverk, än av sånt som varken vi eller nästan någon annan i världen ännu gjort, alltså till exempel nya modulära kärnkraftsreaktorer. Så jag tror att så småningom så kommer valrörelsen att vara över också i liksom politiska retoriken, om man kommer närma sig det som är vad nationalekonomer säger, nämligen att det måste vara hyfsat kostnadseffektivt det vi gör, och vad tekniker säger, nämligen att så här lång tid tar det att få olika saker på plats. Och det betyder inte att det inte kan bli kärnkraft i Sverige, det kan det absolut bli, men det betyder att vi i närtid måste fokusera mer på sånt som går ja snabbt. Då nämns alltid vindkraften, men jag vill börja andra ändan. Det som går jättesnabbt att göra, det gör jag på 10 sekunder, är att stänga av onödig belysning, och jag gör det på några veckor att tilläggsisolera och på några månader att sätta upp solceller på taket. Det vill säga det mesta av det som i närtid har betydelse för min egen elräkning och för det svenska nationella elpriset i de fyra olika zonerna. Det är sånt som varken egentligen har med vindkraft eller kärnkraft att göra.
Ja, men den tycker jag är intressant och jag läste någon artikel häromdagen just om att vi lägger lite för lite krut eller pratar lite för lite om effektivisering. Vi pratade ju med Marcus Bråke från Energiforsk om detta. Jag tror det var han som
Underbart.
faktiskt också skrev om det här häromdagen. Effektivisering, den tycker
Han
jag är
visade ju
intressant.
fantastiskt, han var ju aktuellt om det. Han visade hur lite det krävs att vi sparar el för att priset ska minska jättemycket. Det är samma som på en motorväg, att man bör ta bort ganska få bilar så är trängseln helt borta och allt flyter väl.
Ja, men det där, jag kan vara lite förvånad att man inte lägger mer kraft på även innovation. För att även om, alltså det du nämner nu, det kan ju du och jag komma på. Alltså, och säga att
Det
vi är
trista är
fem
egentligen.
personer som sitter och pratar så skulle vi komma på hur många grejer som helst. Sätt lite smarta människor, alltså vi är också smarta, men jag tänker andra typer av smarta människor, med lite forsknings- eller lite teknikhjälp. Hur mycket skulle vi inte kunna spara? Alltså jag tror att vi stundvis har det varit mer, liksom, om vi nu ska säga sexigt eller liksom lite coolt, att ha det här nya, allt ska vara nytt och ny uppfinning och ny typ av el som gör att vi kan konsumera mer el. Men vi kan ju också göra det lika sexigt att hitta de här lösningarna hur vi sparar. Alltså den tycker jag någon borde liksom, någon annan, jag älskar att prata om någon annan, är det inte skönt? Någon annan kan väl hitta på något bra
Någon
system.
annan inismen där. Men, och där, du fångar ju in något viktigt där, att liksom någon annan, det är ju rätt enkelt att tänka sig vilka de är om vi ska ha mer el. Men då finns det ju intresseorganisationer för kärnkraft och det finns vindkraftsbranschen och det finns energibolagen. Men så fort vi säger spara, ja men då är det inte lika uppenbart vem den här någon annan
Nej,
är. Så
nej.
därför är jag lite sugen på att ta tillbaks den till dig och mig och alla som lyssnar, att effektiviseringar, det gör vi själva. Tack så mycket, energibolagen.
Ja, men det är bra. Effektivisera och spara mer. Och kommer ni på smarta grejer så det är väl också jättebra. Tipsa oss så kan man ju sprida det. För att ju fler av oss som sparar. Jag tror vi sparade 8% under december månad, alltså vi medborgare i Sverige jämfört med året
just
innan. Det är ju mycket, skulle jag säga, ändå. Utan att, och då, ja. Okej, så det går att göra. Jag undrar också, avslutningsvis, för nu tänker jag att vi har så mycket att prata om. Och det är ju när man också har lyssnat igenom alla våra avsnitt. Alltså det är ganska många, det är 25 plus, för jag tror att jag har lite dålig koll på exakt.
Men många av dem är tydliga, eller de är faktiskt alla tydligt rubricerade, så innan man ger upp och tänker 25 år kan inte jag lyssna på. Ja, men är det energieffektivisering som vi pratade om nyss, ja, men då söker du på det bara. Klimatdynamisk effektivisering, there you go.
Precis, vindkraft, livsmedel, ja, men det är väldigt, det rekommenderas. Men vad skulle du säga, om du liksom försöker tänka dig tillbaka, vad tror du man har lärt sig mest av de här avsnitten?
Jag tänker att man är nog fortsatt förvirrad, men på en högre nivå. Jag tycker att vi har gjort något viktigt som har tagit det på en for dummies-nivån, och framförallt du har sagt stopp och belägg, vänta, nu behöver vi se till att alla hänger med här, även den som sitter längst bak i klassrummet. Det behövs i klimatfrågan, därför vi behöver ett samtal där alla kan vara med. För att om man inte är med, då är det lätt hänt att man är emot. Och det hinner vi inte med i klimat- och energifrågorna. Så det tycker jag var det enskilt viktigaste. Sen så, utan att skryta om klimatfördömmens betydelse, så tror jag att vi gjorde något väldigt viktigt när vi pratade parti för parti med alla åtta. Och det är inte så att det var viktigt just då, egentligen inte. Utan det är viktigt hela den här mandatperioden att komma tillbaka till vad som sades. Eftersom ingen annan, faktiskt ingen annan, pratade enbart klimat med i parti för parti en hel timme med varje, så finns det mycket gott att
önska. Ja, det finns faktiskt jättemycket.
Vad tänker du då? Vad tycker du har varit liksom?
Ja, men jag känner nog att personligen så har jag också lärt mig väldigt mycket som jag kanske tänkte att jag ändå visste en del om, men vissa sådana liksom enkla saker att tänka på, vad som, ja, men lite när vi pratade om kärnkraft faktiskt, att liksom förståelsen. Hade vi ju ett helt avsnitt om kärnkraft, men det hade ju var ju i ett kontext av massa olika energikällor och hur man egentligen, precis som du säger, var börjar vi när vi ska försöka förstå vad som är den bästa mixen, eller vad är det vi nu, är det väl politiken som ska bestämma det, att den är mer komplext och att den har man behöver ställa frågan var någonstans hittar vi den mest effektiva och grönaste elen just nu och sätter in det i ett tidsperspektiv och inte diskuterar dem emot varandra, utan vi måste sätta dem i ett större kontext. Den typen av diskussion tycker jag vi fick fram både när vi pratade med Linda Borenius med vindkraft och med vem var det vi pratade med om kärnkraft?
Vi pratade med Thomas
Kullberg. Tack, såklart. Och men det är också ett avsnitt. Ni som då är lite förvirrade vad som är vad där, gå tillbaka och lyssna på dem. Men sen så just det här Åsa De Meis, ett av de absolut bästa tycker jag. För jag fick så mycket just det här. Men hur kan jag tänka? Närodlat eller ekologiskt? Det var så mycket sunt förnuft i hennes medskick. Det tyckte jag. Och det är många avsnitt som jag tycker har levererat den här. Eller våra gäster har levererat. Sunt förnuft-tips.
Exakt, framförallt då.
Så det tycker jag. Så det är väl det vi hoppas vi ska kunna bidra med i fortsättningen också. Som sagt.
Jag hoppas också någonstans där du började, Jasmin, så hoppas jag också att vi rätt snart kan bidra till att diskutera vad politiken faktiskt kommer med i form av proaktiva, utsläppsminskande, klimatsmarta förslag. Så att om, och det vet jag att de gör, om politiken lyssnar på Klimat för Dummies, så det här är eran trebiljett till att få vara med hos oss. Kommer konkreta förslag som är spännande att diskutera.
Så fortsättning följer. Året har bara börjat. Så jag tänker att vi avslutar här, Mattias. Vi hade kunnat sitta här och prata i flera timmar. Men nu ska vi inte göra det, utan vi avslutar här och kommer tillbaks snart, hoppas vi, med nya spännande program. Och som sagt, har ni några frågor, funderingar, ämnen ni tycker vi ska ta upp, tips, sparande tips, annat, så hör av er. Och vi finns ju där poddar finns, men vi finns också via vår site Altitude Meetings som producerar Klimat för dummies. Och ni kan följa oss på sociala medier i massa olika kanaler, så får ni nog veta både det ena och det andra. Så hörni, tack för idag och vi hörs.